Det är roligt för mig. Det är roligt för mig att få vara tillsammans med er den här förmiddagen. Det är inte roligt att Roland är sjuk, men vi fick en lösning på det här sättet då. Att jag hade en möjlighet att åka den mil som är mellan Vaggeryd och Skinnjeryd och besöka er här idag. Och det är gott att få möta er, liksom jag alltid känner när jag är i Skinnjeryd. Det är ju lite grann speciellt med Skinnjeryd. Det är ju som många av er vet så att jag är uppvuxen i Tofteryd. Och jag konfirmerades i församlingen här under Arne Johanssons tid och döptes i den här kyrkan. Det var en stor konfirmationsgrupp på det året. Bland annat hade jag två sysslingar med i konfirmationsgruppen också. Och ni hör då att jag har släkt här i församlingen som ni många av er vet om. Det är ju så också att ungdomstiden betyder mycket, och det gör ju också då att i och med att jag gick på högstadiet här i skolan vid sidan om här, så var vi mycket här i kyrkan på olika sätt i olika sammanhang sedan den tiden också då. Vi ska dela Guds ord tillsammans. Och som vi har hört här vid flera tillfällen och påminns om, så är temat den här dagen den gode herden. Vi har ju i SAM just nu de här två åren försökt jobba med och uppmuntra varandra i detta med bibelbruk och böneliv. Och därför så när jag varit ute och förkunnat och predikat de senaste åren här eller året, så har vi försökt lyfta fram bibelordet och bibeln. Vi har försökt lyfta fram detta med bönen på olika sätt. Och nu när jag fick tillfället här att dela gemenskapen här med på förmiddagen, så tänkte jag dela några ord omkring bönen. Och det är ju inte svårt att göra kopplingen mellan den gode herden och bönen. Och därför så vill jag utgå ifrån en text som också den finns i Johannes i 10:e kapitlet. Samma kapitel som Marianne läste ifrån här. Där det uttrycks så här, och det är Jesus som säger: mina får lyssna till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka det ur min hand. Amen. Det här tycker jag är en av de där fina texterna i Nya Testamentet som påminner oss om vad det handlar om. Vem Gud är, vem Jesus Kristus är. Att han alltid finns oss nära. Varje dag. Varje morgon, precis som vi Lena antydde här och berättade om här. Vetskapen om att livet som vi får som gåva, det är en gåva från Gud, vår skapare. Och han finns oss nära varje dag och vill oss väl. När vi ber, så avslöjar det mycket om oss. Det berättar mycket om vår vardag. Vilka människor som betyder mycket för oss. För vi kanske nämner dem i våra böner. Det avslöjar också att vi har en tro på Gud. För vi vänder oss ju till Gud i vår bön. Det visar också att vi tror att Gud är intresserad av oss. Eftersom vi vänder oss till honom. Att han är intresserad av vår vardag. Det visar också att vi tror att Gud har möjlighet att gripa in och förändra situationer. För vi formulerar våra böner utifrån att vi tror att Gud är Gud. Och när vi kommer våra önskningar inför Gud och våra behov, så visar det att vi förväntar oss att Gud har möjlighet att gripa in och förändra vårt liv och det sammanhang där vi finns i. Jag vill dela med mig av tre tankar här idag. Det är tre tankar som har betytt mycket för mig när jag tänker på det här med bönen. Och då kändes det gott att få göra det i Skillingary, där stor del av min ungdomstid finns. Det är tre tankar som jag återkommer till ibland. Just därför att de här tankarna betyder mycket för mig när det handlar om bön och när jag tänker på vad bönen får betyda för mig. Och jag hoppas också önska att det skulle bli något av kännas meningsfullt för dig att ta del av de här tankarna. Och att det kan kanske till och med påminna dig om bönens storhet och samtidigt enkelhet. Nu höll ni på att få alla tre punkterna på en gång. Det var inte meningen. Det första jag skulle vilja påminna oss om när det handlar om bön, det är att Gud är god. Att Gud är god. Precis det som framkom i texterna om den gode herden. Och inte minst den här fina beskrivningen som ja, ni kallar det för söndagsskola eller den här barnrutan visar det här med Guds kärlek som visas till den enskilda individen. Så att även om den gode herden hade 99 få, så gav han sig ut för att leta efter det hundrade. Gud är kärlek. Gud är god. Man kan fundera på ibland så här. Om Gud är en agerande, en handlande Gud eller bara en reagerande, en Gud som reagerar när vi ber till honom. När vi läser Bibeln så förstår vi att Gud i allra högsta grad är en handlande och agerande Gud och en verksam Gud oavsett om vi ber eller inte. I sin godhet visar han det. Bibeltexterna beskriver hur Gud skapade vår värld på ett fantastiskt sätt. Och att Gud som en god Gud önskade att det skulle få vara så som det står i samband med skapelseberättelsen. Att allt var gott. Men tyvärr ser ju vår värld inte ut så idag. Och vi fick en påminnelse om den nyhet som var med som bönämne här i inledningen av gudstjänsten. Och som också har belyst här i samtalet med Lena. Vilka behov det finns i vår värld. Och så mycket ondska och destruktiva krafter som man kan bli rädd. Och då är det viktigt att komma ihåg att Gud är en god Gud som önskar människor väl och vill oss alla väl. Och som ger oss anledning att göra vad vi kan för att visa Guds goda vilja. I den bygd där vi bor. I det vi kan, där vi kan agera och handla utöver vår värld på olika sätt. Och ett exempel var ju här som visas när vi samlar in till exempel medel för att hjälpa människor på andra platser över vår värld. Gud är en god Gud. Och när Jesus undervisar om det här så är han väldigt tydlig. Och i den bibeltext vi brukar kalla för bergspredikan, där säger Jesus: ty Gud låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Solen går upp över alla människor som en påminnelse om Guds uppehållande kraft för sin skapelse som visar om Guds omsorg. Det regnar över alla människor så att vi kan få skörda, att så småningom mogna till skörd. Och till mat för människor. Gud handlar i sin skapelse på ett överväldigande sätt. Och visar att han är en god Gud och önskar att vi alla skulle påminnas om det. Jakob skriver i sitt brev: allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Varje fullkomlig gåva kommer från Gud. Och allt det goda vi får. Och det står också att det är, hos Gud finns det ingen växling. Han är inte på dåligt humör i ena dagen och lite bättre humör en annan dag. Och det kan växla som för oss människor. Gud är densamme. Och han vill påminna oss om det. Oavsett om vi tänker på det eller inte. Oavsett om vi vill det eller inte. Så är det så. Gud är en god Gud. Som önskar oss väl. Och tydliggör detta på många olika sätt. Inte minst läser vi i Nya Testamentet. När de första kristna spred budskapet om Jesus Kristus. Så fick de motstånd på olika sätt. Folk hade svårt att ta till sig. Att Gud är en god Gud som älskar världen så mycket. Så han till och med sände sin son Jesus Kristus. För att lida och dö för en hel mänsklighet. För att överbevisa oss alla om sin kärlek. Och när vi läser apostlagärningar så var det. Och om man spred det här budskapet över den grekiska världen. Så tyckte människor det här var helt tokigt. Gudarna för deras del var ju gudar som fanns långt bort. Borta från människan och så var nyckfulla i sitt handlande. Och det vill till att passa sig väl så man inte så att säga kom i dålig dagen inför gudarna. Och så offrade man och man trodde att man på det sättet kunde blicka i gudarnas ögon. Och så kom det kristna budskapet om att Gud är en god Gud som har överbevisat oss alla om sin godhet i Jesus Kristus. Och där finns vi, du och jag, idag. Och det är det budskapet som kommer till oss. Och det är den Jesus som säger. Så här ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och då Jesus lär oss att bedja den bönen. Så visar han på vad det handlar om att vara människa. Att när vi vänder oss till Gud i bön. Så att det är som att vända sig till en god förälder. Som all sin kärlek och omtanke vill hjälpa sitt barn. Så får vi med frimodighet närma oss Gud. Om jag skrev tre ord här på väggen. De här tre orden. Gud ger igen. Gud ger igen. Så kan man läsa de tre orden på två olika sätt. Det första är det felaktiga. Är att läsa det Gud ger igen. Passa dig noga. Alltså om du inte beter dig på ett perfekt och duktigt sätt nu. Så kommer Gud ge igen. Och i en bygd där jag har bott och jag har flyttat runt lite grann som pastor så fanns det en kvinna som brukade säga det till barnen de inte skötte sig riktigt. Akta er, passa er nu för Gud jäckar man inte, sa hon. Och jag tror inte barnen riktigt förstod vad hon menade men de förstod nog att det var inte bra i alla fall. Det vill till att sköta sig. Och även om jag tror inte att den här kvinnan ville något ont så kan det ändå återspegla en syn på Gud som jag är rädd för att många människor har. Att om man inte lever på ett visst sätt sköter sig. Ja, då kommer man straffas av Gud. Gud ger igen. Men man kan också läsa de här tre orden så här. Gud ger igen av sin nåd och kärlek och omsorg. Gud ger igen och igen och igen av sin kärlek, av sin nåd. Och läser vi Nya Testamentet, läser vi vår Bibel, så ser vi att budskapet är den guden som i sin nåd ger av sin kärlek och omsorg igen och igen. Det finns ju en gammal sång med den här texten, att Guds kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter, han giver och giver och giver igen. Och jag tror att den sångförfattaren delar med sig av sin egen erfarenhet. För första versen är, Gud ger mera nåd när min börda blir större. Och när arbetet växer mer kraft han beter. Och vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas. Och när prövningar möter sin frid han med ger. Och kanske vi flera som har gjort den upptäckten att när vi känner att bördan blir stor och för tung, så är det som om Gud kommer till oss med mer nåd. Han vill påminna oss om det i alla fall. Och när arbetet växer, det är som om Gud vill ge oss mer kraft då. Och vid prövning och trångmål, så är det som om hans kärlek fördubblas. Det är ju märkligt att vi kan få uppleva det. När vi känner oss själv svaga, så är det som Gud vill komma oss ännu närmare och påminna oss om sin kärlek, kraft och omsorg. Och kanske ni känner igen den sången. Vi kan sjunga i kören där kanske. Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter han lider och lider. Kunde ni. Det andra som jag skulle vilja påminna oss om, det är att när vi läser Nya Testamentet, så uttrycks det att Jesus ber för oss. Att Jesus ber för oss. Du vet väl om det? Att Jesus ber för dig. I Romarbrevet 8:34 uttrycks det: Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss, ber för oss. Den här bibeltexten utgår egentligen från gammaltestamentlig text, där psalmisten David skriver en, vad vi brukar kalla för en profetisk text, om den Messias som skulle komma, som Gud skulle sända, nämligen Jesus Kristus. Och där uttrycks det så här: så lyder Herrens ord till min Herre, sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Just den versen finns det en 20-tal parallelltexter och hänvisningar till i Nya Testamentet, och är väldigt central när man läser Nya Testamentet. Och Jesus anspelar på det och citerar den versen när han står inför översteprästen i de texter vi har läst nu i påsktid. Och översteprästen frågar Jesus: är du Messias? Och Jesus svarar: det är jag. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Vilket föranleder till översteprästen river sönder sina kläder i förtvivlan över att han ansåg att detta var en hädelse. Jesus säger att han är Gud. Han kunde inte förstå det. Men det var ju precis det var. Jesus var Guds son. Jesus får sedan offra sitt liv. Men Jesus Kristus uppstod också. Och när Jesus vid himmelsfärden och då Markus formulerar det här i text i avslutningen av sitt evangelium, så står det att när Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Alltså ett språkbruk som återkommer gång på gång i Nya Testamentet. Och när pingstdagen kommer och den helige ande faller och människor börjar tala olika språk, så träder Petrus fram. Och vad gör Petrus då? Jo, han predikar om Jesus och säger: David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida. Och så står det alltså när aposteln Paulus så säger, använder den här texten i Romarbrevet: Kristus har dött och uppväckts och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Han ber för oss. Det är alltså en text som talar om att Jesus har lidit och dött för varenda människa. Så älskar är vi av Gud. Den talar om att Jesus Kristus har övervunnit döden genom att han uppstod. Det talar om för oss att Jesus efter fullbordat försoningsverk får hem till Fadern Kristi himmelsfärdsdag, som vi firar snart. Och då han sätter sig på Guds högra sida, som då uttrycker att han är Gud, att han har all makt i himlen och på jorden. Och det talar om också i bibeltexterna att han ber för oss. Han ber för oss. Vad ber Jesus om? Om det nu är sant att Jesus ber för oss, vad tror du att Jesus ber om när det gäller ditt liv? Jag tror att han känner oss helt och fullt. Och att Jesus ber för dig idag. För det som just är din vardag och ditt liv. En sak vet vi att Jesus ber om. Och det är egentligen en text jag skulle vilja citera här ifrån den händelse då Jesus talar om för Petrus strax innan Jesus tas till fånga. Då Jesus talar om för Petrus att han ska förneka honom. Och då säger Jesus så här: Petrus, jag har bett för dig. Och jag har bett att din tro inte ska ta slut. Att din tro inte ska ta slut. Jesus ber för oss att vår tro inte ska ta slut. Att den tro vi har, att Jesus har lidit och dött, den tro som innebär för mig att jag får vara ett Guds barn och bara nåd, att den tron inte ska ta slut, utan att den ska få finnas i vårt hjärta, i vårt inre. Och det ska få vara en del av vårt liv och vår vardag. Så även om de dagarna som är motiga och svåra, att inte vår tro ska ta slut. Jag tror också att Gud vill hjälpa oss med att tro på att där vi finns just nu och får vara till hjälp och välsignelse för andra människor. Att vår tro inte ska ta slut på att det är viktigt, meningsfullt, och det är precis där Gud vill använda oss. Att vår tro inte ska ta slut på det. Och som också kan påminna oss om som församling och gemenskap på det sättet. Att det arbete vi står i, som då ser ut på många olika sätt, att vår tro inte ska ta slut på att det här är viktigt. Det här är en del i Guds rike, i Guds goda vilja, med det samhälle vi bor i, med det land vi bor i, för den värld vi finns i. Att vår tro inte ska ta slut. Och det finns ju ett kapitel i Nya testamentet som ibland använder och kallar för det Jesu översteprästerliga förbön. Eller som numera har rubriken: Jesus ber för dem som är hans. Och där ber Jesus så här: jag ber inte att du Gud Fader ska ta mina lärjungar ut ur världen, utan att du ska bevara dem för det onda. Att du ska bevara dem för det onda. Vi får tro på att Jesus ber för oss idag. Att vår tro inte ska ta slut. Att Jesus ber för oss och vi att skydd ska omsluta oss mot det onda. Det tredje då jag vill dela med er, det är det här som Nya testamentet också är tydlig med. Att den helige ande, Guds helige ande, vill hjälpa oss att be. Han vill hjälpa oss att be. I Romarbrevet, det åttonde kapitlet, uttrycks det så här: på samma sätt är när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Eller som Bo Giertz uttrycker det i sin översättning: alltså kom också anden vår svaghet till hjälp. Själva vet vi inte vad vi ska be om, men anden träder in som vår förebedjare. Jag tror att vi alla ibland möter saker som vi känner: hur ska vi be nu? När vi ser hur mycket ondska det finns i världen. Och man bara känner: gode Gud, grip in. Men hur ska jag kunna formulera en bön? Till exempel i en katastrof eller en krigssituation. Hur ska jag klara av och hur ska jag kunna orka sätta mig in i det och formulera min bön? Men tänk att vi då bara får be: gode Gud, grip in. Och vet att den helige ande vill hjälpa oss att be. Och ibland kan man bara få känna det. Ja, jag får bara vara tyst, för orden finns inte. Men ändå veta att jag får vara i bön inför Gud, för den helige ande hjälper mig att be. Jag tror också att den helige ande vill hjälpa oss att be genom tankar som vi kan få. Och som vi säger i våra bygder att ibland kan vi ju få för oss saker och ting. Det kommer liksom en tanke så här. Att vi också får tro att det kan vara en tanke från Gud. I förbön för medmänniska, i förbön för ett sammanhang och så vidare. Jag har en händelse som inträffade, det är länge sedan nu. Det var när jag gick på Kotoboskolan och utbildade mig som pastor. Då hade jag en kamrat i min klass som han och hans bror var på en bilfärd norrut på E4-an. Och jag tror att det är flera av oss som kommer ihåg hur det såg ut. Den numera A6 affärscenter finns. När regementet fanns där. Så när man kom söderifrån på E4 så smalnade E4 av till en fil. Och så var det en kraftig högersväng. Och det där stället det var ju en riktig trafikfara. Och många olyckor hände där. Min kompis, hans bror, var på väg norrut. Och låg på omkörningar vid en långtradare. Precis vid det stället. Och de uppmärksamma alldeles för sent. Vi hinner inte förbi den här långtradaren. Men det som kunde blivit en katastrof, det blev plåtskador. Och de kunde kliva ut bilen oskadda. Men då sa de till varandra. Det här talar vi inte om för mamma. Det här talar vi inte om för mamma. Hon blir så orolig då. Vad de inte visste, det var att deras mamma satt några mil söderut här i Småland i ett kapell på ett möte. Och när hon sitter där i bänken så upplever hon att Gud talar till henne och säger, bed för dina pojkar. Hon visste inte var de befann sig då. Hon visste inte vad de gjorde. Men hon knäppte sina händer där i bänken och så bad hon för sina pojkar. Nästa gång mamman träffade pojkarna så frågade hon, vad var det den där kvällen då och då? Och då var ju grabbarna tvungna att berätta vad som hände. Och då fick också mamman berätta hur hon hade upplevt det. Och det här gjorde starkt intryck hos min kompis. Och på mig också, eftersom jag kommer ihåg det fortfarande. Och jag tror att vi med frimodighet får känna så här. När vi ber för människor, kanske våra barn och anhöriga. Att vara frimodig att tänka att när vi ibland får vi en tanke som är mer än bara en tanke. Det kan vara en hälsning från Gud. Bed. Bed. Och på något sätt så kan ju vardagen bli så oerhört mycket mer meningsfull på det sättet. Som avslutning här. Så skulle jag vilja skicka med ytterligare en tanke som också handlar om detta med bönen och att Gud alltid är en handlande Gud som agerar och handlar mycket mer än vi tror. Och det är en formulering av en bön som finns både i Gamla testamentet men inte minst i Nya testamentet. Och det är en bön som har bedits i kyrkan i församlingen i alla tider. Och den bön vi brukar kalla för Jesusbönen. Jesus Guds son, förbarma dig över mig. I Psaltaren så uttrycks det Gud förbarma dig över mig. När vi kommer in i Nya testamentet och läser i evangelierna så är det många ställen där det berättas om människor som kommer till Jesus och ber, Herre förbarma dig över mig. Det berättas till exempel om en mamma som kommer till Jesus och ber, Herre förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt. Alltså hennes förtvivlan innebar hennes dotter. Herre förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt. För ett annat tillfälle berättas om en man som kommer till Jesus och ber, Jesus förbarma dig över min son. Han plågas svårt. Och det är alltså bönen formulerad om pojken, mannens pojke. Herre förbarma dig över min son. Vid ett annat tillfälle så berättas det om en blind man som sitter vid vägen vid Jeriko. Och Jesus är på väg genom Jeriko för sista gången på väg upp till Golgata. Den kommer lida och dö. När Jesus för sista gången går genom Jeriko. Då sitter en blind man vid vägen och hör att Jesus är på väg och börjar ropa, Herr Davids son, förbarma dig över mig. Och folk försöker tysta ner honom. Men där står det, då ropade han ännu högre. Och Jesus stannar. Och vid alla dessa tillfällen, då den här bönen använder, Jesus förbarmar dig över mig. Så lyssnar Jesus och griper in. Varenda gång. Och därför, om jag nu får vara personlig här, så måste jag säga att den här bönen använder jag ofta. Mitt i vardagen, Jesus förbarmar dig, jag använder ofta när jag ber för mina barn. Jag har 4 barn som är alla utflygna ur hemmet. Och jag vet inte alltid var de är eller var de befinner sig. Men jag får be för dem. Och jag brukar be, Jesus förbarma dig. Och så nämner jag deras namn. Och det kan jag göra många gånger per dag i olika situationer. Och det är en bön som har bedits i alla tider bland Guds folk. Och Nya testamentet visar att när man ber den bönen så går Jesus aldrig förbi. Han går aldrig förbi. Ni har fått en böneblomma här. Jag ska säga något om det allra sista. Det är, jag kallar för min böneblomma. Och den brukar jag dela ut när jag ut i olika sammanhang. Och det är kanske andra som gör det också, vad vet jag. Det är en blomma, jag är mitten, sen är det några kronblad. Det är först familj. Och tanken med den här är att man kan ha den här framför ögonen när man ber. Jag ber för mina anhöriga, de som är mig allra närmast. Jag ber för församlingen, för pastor, ledarskap i församlingen, olika uppgifter i församlingen. Människor som kanske just nu har det svårt och som jag vet finns i vår gemenskap. Jag nämner dem vid namn. Arbete, skola, på min arbetsplats eller om jag går i skolan, mina skolkamrater. Att man får be för sina arbetskamrater som kanske har det svårt och jobbigt. Det kanske inte är någon annan som gör det. Tänk att jag får göra det då. Vänner. Jag får nämna mina vänner vid namn. Grannar. Att jag får se ut genom fönstret där jag bor och se mina grannar och be för dem. Mitt emot där jag bor så bor det, springer det barn och leker på gatan. Jag får be för de barnen. Jag vet inte om det är någon mer som gör det. Men jag får göra det. Och vad meningsfullt det känns. Jag har också på den här lappen då, min bygd. Vi har ju haft uppe det här med vår goda kommun och alla de insatser som görs på ett fint sätt. Både inom socialtjänst och genom vårt arbete med nya svenskar som kommer till vår bygd. Skola och så vidare. Vi får be för vår bygd. För vårt land. För vår värld. Den här kan man till exempel lägga på nattduksbordet, ha i sin bibel. Varför inte sätta på kylskåpet med sådana magnet där brukar allt viktigt sitta. Eller lägga den på köksbordet där den syns väl. Och vad frimodig det är att den ena dagen så kanske det är någon tanke som kommer till mig som inte är lik den andra nästa dag. Men får räkna med att Gud vet. Och jag får på det sättet formulera min bön. Min böneblomma har jag kallat det. Och vad som är det bästa med den, det är att den är så enkel. Så att det är enkelheten som är styrkan i den. Jesus sa, mina får lyssna till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Låt oss bedja. Tack Jesus Kristus. För att du är en god Gud som omsluter oss i din kärlek och din nåd. Tack här för påskens budskap som tydliggör så tydligt för oss. Att du i din kärlek sände din son Jesus Kristus för att lida och dö för en hel mänsklighet. För att ingen av oss ska hamna utanför din kärlek. Och tack Herre för den här förmiddagen. För att få komma inför dig i bön. Be för oss själva, be för varandra. Och jag vill speciellt be för den som finns här i vår gemenskap idag. Som behöver tilltal från dig på ett alldeles speciellt sätt. Att han, hon älskar av dig. Att du ser vårt allra innersta. Det som är vår oro, sorg, bekymmer. Och samtidigt får komma till dig också med våra förväntan, vår längtan och vår glädje. Allt får vi komma med för dig. Och vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.